Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkomna till veckans Börsmagget. Den här veckan kör vi ett lite nytt format. Vi kallar det för inte rattfylla utan mikrofonfylla. Kör after hours efter börsen har stängt. Några öl har korkats upp. Och ja, vi kan börja med en fet disclaimer. Vi brukar ju disclaima att det inte är någon rådgivning. Den här gången kan eventuell viss fakta vara lite off också. Så du kan bara dubbelchecka vissa saker vi säger. Men det mesta stämmer nog överens med verkligheten tror jag.
Ja, gött. Hur känner du förresten? Så vi hade ju första poddavsnittet nu där du inte var med. Och det ser ut som att det är det mest lyssnade. Hur känner du för det?
Jag gick in i datan och dubbelkollade det och kunde säga direkt att det var fake news. För det fanns ett antal som låg och trackade bättre. Så det var ju skönt med lite så här bekräftelse efterhand att man ändå fyller en funktion. Men samtidigt... Jag är en solidarisk herre. Jag står laget framför jaget. Så länge det går bra för Magget så är jag nöjd.
Bra, bra. Vad dricker du då?
Det blir några tyska lager. Efter några år i mikrobryggeriet så har man kommit tillbaka straight edge. Inser att det är svårt att slå en bra tysk lager. Ska man dricka bubbligt vin, då kommer det från champagne. Ska man dricka bubbligt öl så kan det lika gärna vara från München. Och vara München är helt från något schysst bryggeri där.
Alltså, härligt. Ja, jag får ta på den här Brewdog IPA som jag sitter och suger på.
Sellout, för fan. Det är någonstans i gränslandet mellan mikrobryggeri och large corporate. Men ja, de brukar smaka rätt gött ändå.
Men ja, de har ganska bra sexuella trakasserier eller där va? Var det inte det? Var det inte det bryggeriet som var en jävla kaos runt om några år eller?
Jo, nej, men jag tror det var de som hade den här gamla klassiken att de hade väldigt hög posturing utåt och liksom var vocal och framåt i alla heta political issues och sen så visade sig att de inte hade städat framför eget hus och det var diverse dålig kultur och sexual harassment och liknande. Det brukar ju ofta sammanfalla det, de som är mest vocal vad det gäller woke stuff och som har sämst ordning internt brukar ju vara samma personer under
varje. Det är tråkigt. Men det är ju lite som alla börsbolagen som har politiker i styrelserna. Jag menar, finns det någon som har gjort det här bra? Alltså det är bara enda gång det kommer in en politiker i en börsstyrelse så är det ju alltid, så går det alltid åt helvete. Om du skulle skapa en fraud, säg att du skulle skapa en fraud, hur gör du för att ge cred till ditt bolag? Hur gör du det med credible? Du sätter ju typ en fondpolitiker i styrelsen. Ja. Det är ju det bästa sättet att få in någon så här riktigt skumrask skit och få in det och verka legit.
Ja, det har varit ett återkommande tema med. Jag för mig Maja Wetterstrand satt i någon sånt där svajigt småbolagspump case, och sen har vi ett annat gäng. Men den enda som har lyckats ordentligt är väl han gamla sossen Anders Sundström, men det är väl mest i onoterad miljö. Han sitter väl typ i både Northvolt och H2 Green Steels styrelse och har väl fått en rejäl hävstång på sin portfölj efter det. Kul för Anders.
Kul. Men det är skönt att det är bra, går bra för andra. Det går så bra i egen portfölj just nu.
Nej, men det är att ja, allting går ju bara rakt upp. Eller jag vet inte, det känns som det mesta går käppet åt skogen just nu. Men vi har haft två bra år, så vi får väl bida vår tid.
Alltså jag tycker inte att det är... Vi kan snacka lite borr sen, men alltså, bolagen man äger presterar ju ganska bra. Det är ju inte så att det går dåligt, men aktiekurserna är... Ja, jag vet inte, det finns alltid en anledning eller någon anledning till att skiten ska gå ner liksom. Ja, vi har, jag vet,
det börjar bli lite trotsamt. Har du kollat hur det ser ut tekniskt då? För liksom fundamentala analysen är en bit, men finns inte det tekniska där, så då finns det ingen avkastning att hämta. Det ska ju vara fundamentalt starka bolag i bulltern, och om de inte är bulltern, då är under MA200, då är det bara att sälja.
Jag kollade lite Bollingebanden är stretchade nu. Ja, men vad ska vi kicka igång något, eller? Du såg Torsten, eller? Såg du Torsten på kapitalmarknadsdagen på New Wave när han bara dunkade upp tre snuser eller tre doser med glös grov på talarpodiet, eller?
Det kan man ju respektera, och du frågar om jag såg Torsten. Jag kan väl svara som så här, att det är svårt att missa Torsten.
Torsten är så jävla, alltså Torsten är ju en vinnare deluxe, ja. Man får ju det. Typ bor hemma, printar kläder hemma i källaren, jobbar som dörrvakt i typ Mellerud, och ja, men bara kör igång, och sen dess så har ju byggt upp ett fint bolag liksom.
Ja,
det finns ju ingen vd på börsen man gillar mer än Torsten egentligen, inte på svenska börsen alltså.
Nej, jag försöker tänka efter här nu, och nej, det är svårt att komma på någon. Visste du förresten att han äger en, jag tror han gjorde innan i alla fall, en McLaren P1. De är rätt små. Hur tror du han kommer in i det sättet? Tror du att han smörjer in hela sig själv i glidmedel och bara hoppar i? Eller liksom, eller han slutat köra den bilen? Eller vad, vad tror du?
Han kanske har fått en custom made annars.
Ja. Ja, skitsamma. Vi ska inte fatshama någon. Vi vet ju att Torsten har gått ner vikt innan. Han kan säkert göra det igen.
Torsten är en vinnare. Han är ju ändå lite pannben liksom. Men intressant var ju att de dunkade upp. De sa att de skulle växa 10-20% av en konjunkturcykel, eller 5-10% organiskt. Rörelsemarginalen här då ska upp 15-20%. Det är ändå det är fint för ett bolag som historiskt sett har liksom värderats på 7-10 gånger earnings. Allt varit problematik runt rörelsekapitalet. Folk har ifrågasatt. Marginalerna har inte liksom lyft, men nu har man verkligen fått till det, och marginalerna drar ju. Jag var inne och kollade på Craft här. Det ser ut som de hade 2022. När man går och kollar och reservvisade, så ser det ut som att EBIT-marginalen var runt 15%. Så det lyfter väl underifrån. Men det måste ju vara Craft. Men det måste ju också vara andra delar som lyfter upp. För Craft är ju långt ifrån hela biten.
Men man får lära dig, det är lite kul. Han har väl gjort typ, kommit ihåg exakt vilka. Men det är väl både Craft och typ två till som han har plockat i rekonstruktion för typ en spänn. Han borde ju ha gjort typ
Tenson var det.
Okay. Det var det senaste. Men han måste ju ha gjort typ, det har varit kul att göra en sån här kohortanalys på de förvärvena han har gjort. Känslan är att han har typ gjort, antagligen, om man ska ranka de 10 bästa förvärven på Stockholmsbörsen sen 2000, så har han säkert gjort typ 4 av de 10 bästa.
I alla fall är man i multiple.
Ja.
Frågan är, alltså köper man för 1 krona, man kan ju inte investera och begränsa med kapital. Så visst, IRR på den kronan är ju bäst liksom.
Men jag kan nästan respektera det mer, för många blir så jävla rädda om någonting konkar, och då undrar de vad är det vi missar, och liksom, vad är det vi inte förstår i affärsmodellen, så det är ingen som vågar plocka upp det. Det är lättare att köpa en framgångssaga någonstans, för då har man lite komfort i att det är liksom det senaste, det nya och det heta. Men han går in och köper sån skit som är så jävla utbombad, som någon annan duktig människa uppenbarligen inte har lyckats få kamma ur det sista. Så ja, alla respekt här. på tal om lite mer jordnära entreprenörer, Kopparbergs Peter Brunsman, Peter Brunsås, Peter Brunsrand, kärt barn och många namn. De släppte ju en rapport här i veckan var det väl. Och de är ute och gör lite M&A. Såg du hur transaktioner de har gjort i kvartalet?
Alltså? Eller? Nej, jag missade det.
De,
är det Pink Jean eller?
De sålde John Scotts i Trollhättan och realiserade en förlust på typ 9 miljoner SEK tror jag det var, så det var väl, känns väl lite som att man mer eller mindre går bort det i Trollhättan då. Det kan ju vara Torsten som stod på andra sidan som plockade John Scotts Trollhättan för en krona, tveksamt på att det blir så bra effekt på det.
Men vad, alltså, varför har de John Scotts? Vet du, har du någon aning om varför John Scotts ens finns i Kopparberg? Men vad är tanken med det?
Ja.
Det finns ju en på Avenyn, om jag inte missminner mig.
Ja, eller jag tror det finns tre på Avenyn och det ser väl en del hur överpopulerat det är. Men jag tror att min spontana känsla skulle vara att det är Peter Bronsmans egna projekt. Att han... Han verkar ju vara lite av en anglofil. Han är väl säkert där mycket i jobbet. Så han alltid... Jag tror han har sagt det någon...
En anglofil.
Ja, han gillar Storbritannien. Gillar den engelska miljön. Så jag tror han i någon intervju har sagt att det finns inga bra pubbar i Sverige. I UK är det som ett förlängt vardagsrum. Finns inte i Sverige på samma sätt. Varför startar inte vi det? Det kan vara ett bra sätt att testa nya produkter. Koppla ett led. Ta marginalerna hela vägen. Kan vi ge lite av den kundnyttan till kunderna så att vi kan sälja bärs till lägre pris men ändå samma marginal tillbaka till oss. Det känns som att det är hans lilla babyprojekt. Mm. Det verkar inte gå svinbra. Men ja, han har ju lagt ut dem ändå på löpande band. Jag vet att många Stockholmspoddar spelar in sina poddar i närheten av John Scott på Kungsgatan. Så det kanske är många andra svenska finanspoddar som är stamkunder där, vad vet jag. Men rapporten var väl helt okej. De åkte på några rejäl FX-fisting där. Så att man redovisade ju negativ EPS. Men bra direktavkastning. Så man vill ha en investering där man liksom kan få pengarna tillbaka och köpa mer Fesiumnas och 4O. Så är det Kopparberg som vi rekommenderar. Kolla.
Är Sofiero fortfarande det största starkölet på systemet eller? Eller har det gått något som har gått upp?
Jag för mig de tappade den positionen för några år sedan. Och numera, om jag inte minns fel, så är det typ Mariestad som är först. Men de är ju topp 5 i alla fall. Historiskt har de väl varit topp 10 med både vanliga Sofiero och sen är ju 7,5-man. Sofiero för oss lite hårdare gubbar, den har också legat starkt tidigare. Men jag tror nu är det nog Mariestad som toppar, om jag inte minns fel. Men de ligger där på topp 10 ändå liksom. Mm. Jag har svårt att förstå det för jag...
Jag läste något till det. Jag såg i rapporten att det var de sa att de hade tog marknadsandelar på sidemarknaden i UK.
Ja, som fan alltså.
Så att de 48% av marknaden från 43 eller sånt där, om jag inte minns min. Det får man ändå ge dem. Nu har man ju ändå funnits i UK rätt länge, så man tycker ju att om det skulle kommit en konkurrent som hade, ja, nu finns ju Rekorderlig här också, men det är väl, man tycker att en konkurrent borde ha kommit in och plockat mer marknadsandelar över tid, om det hade realiserats.
Mm-hmm.
Men det kanske är en sån nischad marknad liksom, att det inte spelar stor roll.
Nej, det är ju bra.
Jag menar, om Kopparberg har 50% av brittiska marknaden och det är ett börsvärde på, vad är det, typ 2 yards. Det är inte...
Nej, det är helt sjukt. Men de är ju, alltså, varumärkeslojaliteten på tjejerna uppe i Newcastle, den är ju extremt hög. Så de vill ju ha sin Kopparberg, så inget annat. Det ser jag rätt billigt ut faktiskt. Alltså, jag kollar multiplarna och bakåtblicken var ju typ EV/EBIT 5. Det är ju inte jätteansträngt. Och... De har väl en direktavkastning på typ 7-8%. Så det är ju... Ja.
Är det någonting som ska factcheckas det här? Där nere vid EBIT-multiplen?
Ja, vi kan ju göra alltid eller, det. Nej, men factchecka det.
Eller den slagen i sten? Jag vet inte. 5 låter ganska lågt.
Den är tagen i minnet. Och...
Fast det är i och för sig FX-topat.
Vi kan kolla här. Jag går in i terminalen.
Gå in och kolla. Kolla i blomman.
Ja, den påstår, kolla här, så står det 5x ebit. 3,8 gånger alltså, ebitda. Så det är ju inte...
Känns som det börjar bli uppköpsläge snart.
Ja, han var väl gammal med Peter. Så det är dags.
Nej, vi ägde skit. Hur gammal är han? Typ 70 eller?
Jag vet inte, han är 60 plus. Jag ska tro att han är typ en bit norr om 65. Men det är ju en gissning. Så om du lyssnar bara Peter, du behöver inte ta åt det. Låt oss...
Peter har jobbat gratis de senaste typ 6-7 åren.
Han fyllde 60 förra året. 11 juli fyllde han år. Han vill skicka en blomma till han. Så han har många år kvar i tanken.
Okej. Okay. Så det är ju ingen, inte dags ännu.
Nej.
Det borde väl talas om.
Men han är ju, jag vet ju att Peter är ju gejsare. Och de lever ett hårt liv. Det är ett hårt liv i motgång. Så det var därför han ser ut att vara 70, snarare 60. Skitsamma. Låt oss gå vidare till en till härdsmälta. På tal om bolag som går sådär på börsen. Nobia, de kommer ju med siffror i veckan också, va?
Ja, ett annat UK-bolag, va?
Mm. Ja, men de kom in starkt. De hade minus 22% i organic sales development. VD:n ska lämna. Han ska gå till Nilfisk. Och ska jag inte ärligt säga, han har gjort så bra resa.
Nilfisk.
Ja, han har gjort så bra resa med Nobia nu så de vill...
De här som tvättar golv, alltså golvtvättar och sånt där.
Ja, det är väl bland annat golvtvätt.
Var det inte det som spanns av från NKT typ back in the days?
Jo, precis.
Nilfisk spanns av från NKT. Så hade den här kabeldelen kvar och så var den.
Exakt.
Jag kommer ihåg att jag var inne och härjade där. Det måste vara 2013.
Ja, kan ha varit lite senare. Men det är liksom, de kör
mycket, man börjar bli gammal.
Kör mycket dammsugare. Mycket så specialdammsugare typ. Om du behöver en bra produkt, typ om du ska dammsuga upp lite aska, så har Nilfisk oftast de bästa, och våtrumsdammsugare och lite sånt, så de ju, kör en del högtryckstvättar och lite sånt, så det är liksom bra produkter. Mer business to business, tror jag.
Man är ju en rätt stor eldare. Så det...
Nej, men den här rapporten var svindålig. De var innan gjort, jag tror de har gjort två divestments, som dumpade något brand i Holland och dumpade något annat mer central i Europa. De har byggt en ny superfabrik utanför Jönköping som de har gjort en sale leaseback för att plocka in pengar. Det räckte inte, så nu fick man ju en cap raise som typ ledde till 50% dilution. Trots den cap raisen så är man supergearade. Så jag tror fully diluted är typ market cap 2,5 miljard nu. Och man har en nettoskuld på 5 miljarder på toppen. Så det finns ju en rejäl finansiell hävstång här om du skulle få ordning på reda. De har historiskt... Så alltså vad du har i dagsläget är typ efter dilution ett EV på 7,5 miljard. Man har historiskt printat en EBITDA på typ 1,5 miljard. Så det är inte jättedyrt nu. Estimaten ligger snarare att man ska typ printa 1 miljard, 1,2 miljarder framåt. Så det är typ EV/EBITDA 5-6 om man tror att man åtminstone ska komma någonstans i närheten av det man gjort tidigare år. Men det känns lite stökigt.
Och 3 gånger EBITDA skuld så att...
Ja, alltså på en framåtblickande typ, skuld på bästa fall liksom. Så det är ju gear
på toppvinster,
ja,
typ,
ja. Nej, men så det känns ju lite stökigt.
Det känns som att byggmarknaden har kanske ett och två steg till att nå dit,
ja. Ja.
De gör väl förlust nu, va? Så det ska ju till,
ja. Ja, det ska vara till en del för att det ska ut.
Ja, vi får se. Det känns ju som att det här kan ju bli en serie utspärrare. Det får man nog ha med sig om man ger sig in här.
Frågan är dock, de har...
Jag menar, om inte marknaden kommer tillbaka inom närtid så kommer de kommer ju bränna typ. Jag vet inte vad deras burn rate är, men ja, kanske går in och bränner en par hundra miljoner om året. Och då, ja, försvinner pengar snabbt.
Nej, men de var en bra ägare i Nordstjärnan som har många andra framgångssagor på börsen. De har varit duktiga i Bonava.
Kan du nämna ett par?
Bonava har de varit jävligt duktiga i. NCC har de gjort det bra också. Så det...
Ja, NCC är lite av ett sån här compounder bro case. Det...
Nej, men så det...
Har du något mer eller?
Det ser väl lite motigt. Vi kan ta ett annat case som går bra just nu också. Och det är lite på tema byggkonjunktur. Och det är Engcon. de här jämtländska tiltrotatorer.
Kan du förklara vad NKN gör eller? Tiltrotatorer.
Ja, precis. Man kan säga att om du har en grävmaskin så har du en hydrauliskt driven arm. Och den kopplar ju på med någon form av utrustning. Typ så att en skopa eller en gaffel eller vad jag tänker så. Så de sitter där emellan då. Så då har du en flexibel tiltrotator så att du kan... Istället för att bara jobba med skopan i låst läge så kan du böja den, liksom både snöra den och vinkla den så att du kan utan att flytta maskinen och böja maskinen i mycket större område. Så du behöver, man blir extremt mycket mer effektiv som operatör av en grävmaskin. Och det här är ju ett familjeägt bolag från början som gick till börsen förra året tror jag. Har sjukt fint track record med liksom lönsam tillväxt. Och det är en extremt underpenetrerad nisch. Vi tiltrotatorer är rätt vanligt i norra Europa, primärt i Norden. Men globalt, det typ används inte i Nordamerika och i Asien. Och liksom, det finns extremt mycket att göra på den marknaden innan man har bort...
Har man direkt där, man har inte så mycket konkurrens eller va? Man har väl rätt hög marknadsandel, det är väl liksom 50 plus typ?
Nej, men ja, kanske inte 50, men jag tror det är typ 35-40% i alla fall. Och det finns några andra stora spelare. Det finns ett private equity-ägt bolag som också är från Sverige från början, som är typ 20-25% av marknaden. Och sen tror jag, om inte det är ett norskt... Ja, men det är nordiska bolag i alla fall som dominerar hela den här nischen från början. Och det, ja, det är väl det som förklarar penetrationen från början.
Och det finns bara här, men det finns inte så mycket i söder och sydra eller ner mot Tyskland. Finns det mycket där nere eller är det,
inte,
eller när tar det stopp? Liksom?
Jag kan inte exakt gränsdragningen, men det är, liksom, det är extremt överpenetrerat i Norden jämfört med östern av världen. Och det är liksom extremt lätt att sälja det till kunder skulle jag tro över tid, för det är value-based selling att har du en gubbe som sitter i grävmaskinen, om han kan få 7% mer gjort per dag så är det liksom rätt enkelt. Och för en grävmaskin är det rätt dyrt. Så om du får en 7% improvement yield på effektiviteten så kan du räkna med sådana här rätt lätt. Och de är inte superdyra. Men de hade lite ERP-stöjl i kvartalet. De passade på lite på grund av att det var soft orderbok och implementerade ett nytt ERP-system. Vilket gjorde att de inte kunde köra full takt i fabriken. De hade hyfsat kassorderingång. Den gick ner med 25%. De hade sales som gick ner 43%. Och det fick jag ett bra igen.
Men hade de inte en sjunkande ordering? De hade väl en ganska sjunkande orderingång redan förra året?
Ja, det började level off.
Så det här var väl typ 25% ner på 40% som var förra året?
Och så, och så hade de lite operationell hävstång då. Så EBIT var ner 90% i det här kvartalet. Men man handlar sig rätt billigt nu. Det är bara 38 gånger EBIT på nästa års estimat. Så det kan ju vara köpläge här.
Mm. Nej, men jag såg att aktien öppnade ner typ 30 och så återhämtade jag sig hela dagen. Det var ju samma med Lumen Radio. Men det spelar ingen roll. De gubbarna bara missar ju hur mycket de vill. Men det finns alltid någon som handlar upp dem.
Men det är väl fördelen med dåligt friflåt. Jag tror... Så... familjen Engström heter de väl.
Känns som att spela lite annan game i sin egna boende.
Ja, nej, men det så är det. Man exponerar mot fel sektorer får man skylla sig själv lite. Så det var väl egentligen de casen jag hade. Sen just det, jag skickade upp en fråga på Twitter, numera känt som X. Att vi ville ha lite frågor på podden. Men det blev rätt mycket frågor. Både, eller framförallt i DM då. Så vi tänker att vi kör ett separat Q&A-avsnitt någon gång under den närmsta månaden eller så. Så det är bara, vi skickar upp nya specifika inlägg där ni kan ta frågor. Så matar vi på med ett sånt om en vecka eller två eller tre.
Gött. Du, jag måste dra och hämta mer bash. Så jag kommer pausa nu. Och sen kommer vi starta om, okej?
Okay? Det är bra.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Då var vi tillbaks här då, sist andra halvlek. Så jag köpte ett 4-pack med bärs, men jag tänkte att jag får dricka upp allt innan frugan kommer hem. För annars kommer hon undra varför jag sitter och dricker bärs hemma på dagarna innan hon har kommit hem. Och jag tror att det blir mycket frågor.
Mm. Ja, vi sponsrar snabbare.com och det är inte spelbolaget utan det är att vi dricker snabbare. Så då vet ni det.
Ja, jag är på tredje bärsen i alla fall. All right, ska vi köra lite borr eller?
Ja, men låt oss göra det. De släppte siffror här i torsdags, igår.
Mm. Så bara har ju varit lite av en härdsmälta de senaste tiden efter att Aramco har sagt att de ska sluta med olja. Och de är längre inget oljebolag utan det är ett energibolag. Mycket andra intressanta nischer som man ger sig in på. Och det gör att Aramco tog ner sin produktionsambition skulle man kunna säga från 13 till 12 miljoner miljoner fat olja per dag. Men bara då, topline växte 15, EBITDA 20%. Och då snackar vi kvartal över kvartal. Plockar man ut Bors performance. 5 cent fortsätter vi med. De hade köpt tillbaka 25 000 aktier i kvartalet. Vilket är patetiskt skulle man kunna säga. Man har ju, alltså, man sitter ju med mer aktier själva liksom. Det är inga sjuka mängder som körs tillbaka här liksom. Utan men man hade ju velat se att de pumpade på med buybacks. Jag lyssnade på Valaris kollar i morse också. De snackar om att marknaden är där. Jackup-marknaden är extremt tight, fully sold out. Det är många tenders utanför The Kingdom som vi ser, som också letar efter riggar. Så jag menar, får vi se liksom. Jag tror att Borg kommer börja dra när vi ser att raterna kommer upp till 200 000 per dag och Saudi inte är den inkrementella tagaren. Om tagarna kommer från andra regioner. För om du kollar på leading edge day rate som är runt 160-170 liksom. Det är ungefär likadant över hela världen förutom i Nordsjön. Borg en, det är Prospector One, den petan som är i Nordsjön. Det är det de har. Men utöver det så är det tre i Saudi. Så jag tror att de andra regionerna kommer svälja det här. Och det finns ju typ 20 riggar globalt som är tillgängliga. Jackups, det är längst ner på kostnadskurvan. Så om oljepriset håller sig här. Det finns möjlighet för producenterna att betala 200-250k day rates utan problem på de här nivåerna. Och det var det vi såg, alltså förra cykeln var vi ju där liksom. Du hade ju 240, det var ju genomsnittet. Ja, det var ju ex-inflation också.
Ja.
Det är väl typ 300k idag då. Så säg att förra cykeln fram till 2010-2014, oljepriset var på de här nivåerna. Vi hade 240 genomsnittliga day rates. Jag menar, det är där vi kan vara. 300k day rates, jag menar, Borg printar ju typ en miljard dollar free cash flow per år liksom. Då handlas bolaget till, 55-60% free cash flow in. Och du har tillgångarna i botten. Jag vet inte. Alltså jag sitter typ på. Jag känner mig lite som att skriker in i ett vakuum varje dag. Jag vaknar lite argare för varje dag som går.
Lite, men du, lite där får ju bara, du får ju bara ta blankolån och köpa mer. Jag förstår inte. Det är en möjlighet. Men då sa jag även, det var lite kul.
Men jag har inget jobb. Så jag kan inte ta blankolån.
Jag vet inte hur jag lånar pengar.
Jag är inte kreditvärdig.
Nej, men de snackar även om att riggarna som står på yarden som är på väg att levereras senare under året, i början av nästa. Att där såg det ut som att de skulle kunna sätta dem på långa kontrakt direkt. Så det blir en bra inkrementell boost till kassaflödet. Det är lite kul också att Saudi guider ner 1 miljon fat. Och sen när de gjorde det så har ju UAE guidat upp motsvarande för täcka det i shortfallet och Irak. som vi har ju en beef med Irak av andra skäl, men de guidade ändå upp om att de ville typ boosta sin oljeproduktion med, vad var det, 5 miljoner fat en export, eller vad fan var det? De var ju extremt aggressiva i oljecapex framåtblicken. Alltså, ja, det finns ju demand, och man sa ju det på kolet igår att det var extremt tight marknad. Det poppar upp tenders och requests across the market. Inga, liksom, det finns inga white spots mellan kontakter. Man förväntar sig bara kunna ha 100% coverage de närmaste åren på hela flottan.
Jämför det med Valaris till exempel, som de har ju Deepwater. De sa ju i sitt call liksom att det kommer bli vissa gaps i schemat 2024. Har du ett gap så är det ju ganska kostsamt, för att du sitter ju fortfarande med mycket stora delar av kostnaderna, även om du inte är operationell. Du måste flytta riggen från ett ställe till ett annat. Det du vill ha är ju ett extremt tight schema med inga mellanrum. För det slår väldigt snabbt på vinsten. Borr har ju ett, ja, man är ju 87% coverage nu liksom. Det är, ja, året är egentligen täckt. De kommer ju fylla på med resten också. Jag tror inte att det är några problem. Borr har ju de bästa riggarna. De kommer ju vara i producerande läge. Shell på andra sidan borde ju ha det mycket värre, för att de har ju många av sina riggar med Saudi. Men de har på rätt konstiga kontrakt, för att många av de här riggarna sitter på 15-20 års kontrakt. Som Shell har. Men det är gamla skitriggar, och de kan inte cancellera dem, men Saudi kan cancellera dem när de vill. Men de är på 15 års kontrakt, så de är uppbundna. Så ja, vi får se. Det kommer bli intressant att se när Aramco kommer att snacka guidance och capex, och vad vi faktiskt kommer att se att de här miljonfaten inte kommer hamna ifrån. Men all in all är en väldigt stark rapport. Jag tror man kommer att hamna i upper end, eller kanske till och med slå den 550 miljoner som är upper end på guidance på EBITDA. Jag hade velat se mer buybacks. Jag menar, Valaris går ju upp för att man köper tillbaka mer aktier. Valaris utökade sitt buyback-program till 600 miljoner från 200 miljoner dollar, och man har köpt tillbaka 50 nu i Q4. Så det hade man ju velat se att Borg gjorde, steppade upp. Men ja, jag tror att ägarna vill ha utdelning. Jag vill inte ha utdelning, ja. Men jag vill ha buybacks.
Nej. Och vi funderar på också, bara på det temat kring Saudi, Aramco, guidance och hela den biten. Det är en del poddar innan som har kört ESO till Omaha, och det är en del människor som åker till Mecca på pilgrimsresa. Vi snackar ju nästa år om att köra en poddresa till Saudiarabien, till Aramcos CapEx guidance. Kör en gruppresa med gubbarna.
Bra podd. Riyadh.
Så om det finns intresse för en bussresa ner dit, så kan vi höra av er till oss på Twitter eller Gmail, så kan vi tänka oss att sätta upp någon form av paketlösning.
Kan lägga upp en sån survey monkey, se om folk är sugna komma på. Så är det att Aramco, så är det att Saudi typ ska bygga en sån här med hotell typ med vattenrutschbanor och skit runt en gammal oljerigg som de ställer ut in i vattnet, och så ska det vara hotell och äventyrsparker och sånt. Lite som en cruise fast på en gammal oljerigg. Det känns ju som en ganska given destination när den går live.
Liksom. Ja, men jag såg det, och det är bra support för Valaris och de andra gänget. De har haft sina curryriggar, som vi kallar dem, för som bara kör i Indien innan man åker ner och slaktar dem och smälter ner dem och gör scrap metal av dem. Det här är ju ett use case där det faktiskt replacement value kan bli något högre, så det ser väldigt spännande ut.
Ja, väldigt
spännande. Det kan bli en del av destinationen.
Hålla koll på. Ja.
Men på tal om Borr också, bara snabbt, att då var det en marknadsgenomgång på kolet igår. Det såg ut som att marknadsbalansen redan nu baserat på visible demand i tenders som är liksom ute eller på väg ut och vad som finns tillgängligt. Marknaden är ju undersupplied, så det är väl mer en timingfråga. Vem sätter ner foten och kontakterar IGA till högre rates, och då så får vi se lite action.
Jag tror att skiten kommer dubblas när vi ser att rates börjar klättra igen. När vi ser att rates kommer upp 200 plus, då kommer aktien under 2030.
Ja,
och sen kommer ADES så banka på ett bud 220, den Klara flytta till Pattaya med Alex.
Ja, nej, jag är ingen som känner Thailand, så du får flytta dit själv.
Då kör vi. Med tanke på... Okej, vad ska vi ta nu? Du, Rick, har du något av följt senaste tiden eller?
Jag bara såg att den bombade Q4 är torrt, va?
Alltså... Rick har ju varit... man har ju två delar i RCI Hospitality, snackar vi om då. Vi kommer nog göra en liten deep dive, tror jag, på RCI framåt. Men om vi börjar kolla på vad som sker nu är att man har gjort en del förvärv senaste året. Men trots det då så var försäljningen... försäljningen gick bara upp till $74 miljoner från 70. Så är det en hyfsat svag tillväxt. Men organiskt så var vi ner ungefär 7%. Förutom då stripklubbarna så har man ett annan del som heter Bombshells. Bombshells är typ en, ska man säga, en sportsbar och en restaurant liksom. Det är som en Hooters fast med mycket skärmar. Så varje ställe har typ 140 skärmar så folk sitter och kollar på sport, dricker och så blir man serverad av brudar. Det är väldigt militärt tema. Så man tänker att det här borde funka rätt bra i Texas.
Uppenbarligen inte.
Bombshells gick extremt Bombshells gick extremt bra under covid för att man har ett stora outdoor patio, vad säger man, uteserveringar. Så de har stora uteserveringar, så man hade inte så mycket restriktioner på sig under covid, så man hade ju en extrem hög like for like, för om folk ville gå ut och kröka då var det dit man var tvungen att gå. Nu börjar det här då, ja, nu öppnar ju alla andra, så nu var Bombshells ner 20% organiskt. Kollar vi vinst per aktie på bolaget så var den ner till ungefär 75 cent eller 77 för att vara exakt, mot 1,11 förra året. Det går sådär. Jag tror att en hel del jag tror att det är lite squeeze på konsumenten i USA, och då stripklubbar är väl, det är väl inte dit man går först liksom. Jag menar, porr och alkohol och sådär klarar sig bra i lågkonjunktur, men det här blir lite mer discretionary spend. Det här är ju någonstans mellan att gå ut och att nu går man bara ut. Alltså det är ju som att gå till nattklubb, men du går till nattklubb där du har dansare.
Men jag tror bara snabbt för att lyncha lite som man gör i andra poddar. Det är ju många av de här Nvidia Bros. Det är ju inte några gubbar som har fått och liksom bra kontakt med brudar och sig själv. Så det kan vara en möjlighet. Innan var ju Crypto Bros, de som drev bra återhämtning i Florida exempel. Så där har man ju en del riktigt stora stripklubbar. Så jag tror, blir det bra fart på AI-boomen kan ju det i sig vara en underliggande driver i Ricks, skulle jag kunna tänka mig.
Erik sa ju det typ, att det var någon sån här kryptokonferens typ i Miami som drog in rätt bra liksom, och då ska den nöda dra till stripklubbarna liksom. Men NFTs, det är lite, ja, jag vet inte. Oavsett så är det ganska svagt tycker jag. Men kollar man på den längre sikten så, ja men, Rick har compoundat 12% organiskt på försäljningen. 12% EBITDA och 17% på free cash flow de senaste 8 åren. Och man har minskat aktiestocken från 10,4 till 9,3 miljoner. Det är ju ändå... när man minskar utstående aktier med ungefär 10% så man lyckas öka med öka försäljningen 12% samtidigt som vinsten går upp 12%. Jag tycker det är okej, men man hade nog velat se lite mer här.
Var ändå lite gearing, det är fin... men det är ju typ...
där man...
Typ
man har ju leverage liksom. Man gör ju mycket... Man gör ju mycket sellers notes. Det vill säga att när försäljarna säljer så... säg att du är typ en, du är 60 år, du bor i Texas, du är en gammal, du är en gubbe som har drivit en stripklubb hela ditt liv. Du har pumpat ut någon miljon dollar per år och du har levt rätt gött på det. Kidsen, de vill inte ta över stripklubben för att ingen vill driva stripklubb nu för tiden, förutom Rick. Och då blir det att man säljer skiten för att undvika då deras skatter. Så säljer man för viss kontant direkt. Men sen så har man också att Rick amorterar av ett lån till dig. Så det är som revers. Det är liksom Technion gör när Daniel köper aktier från Johan Sten. Att, ja men då får du betala en viss del av köpeskillingen över 10 år amorterat. Så Rick kan pusha de kassaflödena framför sig. Och på så sätt hålla upp förvärvstakten. Så det, ja, det är väl bra att man gör det, men man har ju rätt hög ränta liksom. RIC har ju 8% ränta. Men det gör ju också att kostnad av kapital är rätt hög i hela branschen. Så man är ju typ en av de få kapitalstarka i branschen. Så till skillnad mot när Adtech och Lagerkrans går runt och kollar förvärv, så är det rätt låg konkurrens här, tror jag. Det finns det två som kan punga upp cash och köpa de här klubbarna för några miljoner dollar åt gången. Det har vi sett. Jag tror att det finns mycket för dem att göra liksom. Värderingen är väl inte jättehög. Men sen är frågan, vad ska värderingen vara här? Alla kan inte äga såna här typer av bolag. Så.
Nej, det är väl ändå typ 11 gånger EBIT eller någonting just nu. Så det är alltså...
Aktien studsade ju upp efter att rapporten, den gick ner lite på rapporten, studsade den upp igen. Jag sålde faktiskt mina sista aktier där och köpte Kinovo. Så Kinovo kommer ner till under 50 pi, så jag har ökat min Kinovo-position med ungefär 40% senaste veckan. Så jag valde att flytta runt lite grann. Men RIC är ett bolag man håller koll på.
Nej, ingenting jag skulle äga. Jag är lite för omoraligt för min del. Jag skulle inte kunna äga den sektorn.
Nej, men alla är ju olika. Vad snackar du om nu?
Nej, man vet alla morsan lyssnar på det. Jag skulle aldrig kunna äga
sektorn. Ah, okay.
Bara säga det.
Nej. Min mormor ägde ju RIC, så jag köpte en rätt saftig post till henne under covid, typ jag tror det var 12-13 dollar eller något sånt där. Och min mormor ägde ju rätt mycket RIC, så det var ju den största positionen när hon gick bort. Så han, dödsboförvaltaren, nämnde typ jag bara, ja, det var en väldigt intressant aktieportfölj här i alla fall. Jag ser att det är lilla roliga bolag i portföljen. Ja, så är en lilla kåthund. Visste man
då. Man har skannat varenda klubb, kollat på The Talent och se vad som finns hämt där.
Ja, jag hörde att han var första testaren av det, Admire Me. Du vet när man kan lära känna stripporna.
Ja, fan, det blev inte så bra fart på det. Jag trodde det skulle bli nya OnlyFans.
Nej, de hade typ ukrainskt utvecklat team och jag tror att de blev inkallade i militären slut. Så ja, jag vet inte. Vi får se. Känns som att det här kanske är lite... Ja. Vi får se helt enkelt vad det tar vägen. Det är väl ingen superoptionalitet. All right. Har du något mer kul eller? Eller ska jag dra mitt...
Kör du.
Så Technion.
Är det någon som är ute och springer eller?
Mm.
Jag tänker ju att de är ute och snöar och springer. Och springer, yeah. Oh. Just. Jag såg någonting.
Okej, okay, tänk så här på det. Alltså det är ju ett bolag som typ försöker vara en högkvalitativ serieförvärvare. Så ditt hela rykte är att du ska kunna förvärva bolag till bra multiplar. Alltså att en person i ett bolag som är börsnoterat är insynsregistrerad, alltså det funkar ju inte. En person som är förvärvsansvarig på en serieförvärvare ska ju vara insynsregistrerad. Alltså det står ju i lagstiftningen, det är helt klart. Det finns ju ingen fråga om det här riktigt. I alla fall, så Daniel har sålt från 35 000 aktier till 8 000 aktier. Roligt var ju också att Daniel committade till att köpa för hela sin lön i Technion. Han sa ju det, jag kommer köpa för hela min lön i Technion, kommer köpa aktier. Och istället så går han och säljer 75% och sen så försöker han bli erbjuden ett optionsprogram som inte är attraktivt nog. Men då säljer han innan det optionsprogrammet för att den ska kunna signa upp sig i ett optionsprogram som han inte vill köpa in sig i. Mm.
Man kan väl summera.
Alltså Daniel är nog en investerare. Daniel är som oss. Han fattar ju liksom, okej, okay, hade jag köpt ett bolag som växer 3-4% organiskt över tid till 35 gånger earnings och betalar upp en premie, vad hade Technion handlats på om de inte hade gjort förvärv? Typ 8 gånger, 9 gånger. Ska jag betala en premie på 25 gånger earnings för att min framtida kapitalarkör. Man chillar ju liksom, man vill inte äga det. Det är väl klart liksom. Du kan ju lika gärna äga bröderna OI eller Inwido i så fall. Det är ju ungefär samma grej.
Nej, men jag tror han... Det fanns ju rätt många rader i det pressmeddelandet som indikerade att han tyckte det var för dyrt. Optionerna var för dyra. Det var för dyrt att köpa aktier i marknaden just nu. Så han tog hem vinsten och kom ut väldigt gott där och fick köpa på Airvers istället från löpan. Vilket är gott för honom. Men
det är annorlunda när man får köpa aktier istället för en optionsprogram. Alltså om du inte aktierna går i mål i på optionsprogrammet så torskar du hela insatsen. Och antagligen var det att han behövde troppa in några millar för att få ett optionsprogram som sen kanske inte var garanterat. Och då blir det ju att okej, okay, nu fick han i alla fall lägga aktier i bolaget. Och 3,37% ränta. Ja, vad är det liksom? Jag får betala 70 000 om året i ränta. Eller vad blir det? Hur många aktier, hur många aktier var det? Det var 100 000 aktier va?
100.
Så 20 miljoner.
Ja, 100 000. Ja, så. Det såg ju hyfsat. Alltså rätt schysst ränta då. Jag tror uppenbarligen han högt värderad internt. Men jag hade nog personligen kanske inte tagit in en... Alltså när jag tänker kapitalallokering, då är det inte en gammal McKinsey-konsult som jag hade tagit in som ansvarig för att köra det. Men vad vet jag? Jag kan inte det här caset så bra.
Nej men, jag vet inte, det är väl upp till person liksom. Men jag tror att Daniel, jag tror han är bra på den platsen. Men samtidigt så är det så här att någon som inte pallade med det här var ju Claes Mellgren som grundade AQ Group. Och även Note. Han sköt ut sig. Han bara, ja. Om du är en person som har lyckats i din karriär och du går in och tar ett bolag som Technion eller ett mindre bolag, då blir det ju att du går in och gör någon form av välgörenhet. Att men jag vill hjälpa de här snubbarna, backa dem. Men om de börjar härja runt så här, då säger man bara, okej, men fan, jag pallar inte den här skiten. Varför ska jag förstöra mitt rykte för detta?
Mm. Det är lite kul ändå nu när han har lämnat. Alltså när jag tänker noterat bolag, om man tänker en styrelse, då tänker jag inte som Technion styrelse. De har 4 ledamöter. En är vd. Styrelseordförande är största ägare. Och sen finns det 2 gubbar till då. Alltså det är inte... Det känns ju inte som att det följer svensk kod för bolagsstyrning direkt.
Men hur många bolag, hur många snubbar vill du ha? Eller kvinnor eller män? Dem? Vem, vilka det nu? Hur många personer vill du ha i en bolagsstyrelse? Alltså, du vill inte ha så många. Annars får du bara...
Nej, men jag tror ändå... Grej.
Det värsta är ju att du kan ha är typ 15 pers typ som ett P-ägt bolag. Ingen äger någonting. Då blir det ju ingenting gjort. Då kommer ju alla... Vill du, inte ha, du vill ju ha en så liten styrelse som möjligt som du kan lita på.
Jo, men jag tror ändå om du är minoritetsägare i ett noterat bolag, så låt oss räkna bort vd då. Så då har du 3 styrelseledamöter. Och så låt oss räkna bort största ägaren. Då har du 2 styrelseledamöter. Så vad det de facto innebär, jag vet inte hur du röstar på, men liksom, du ska göra rätt mycket till för att de 2 oberoende styrelseledamöterna ska typ stoppa någonting som kan tänkas gå emot minoritetsägarens intresse. Så det hade varit bra med en gubbe eller tjej till, eller 2. Det är ändå, jag tror ändå det är någonstans långsiktig sluta en till i styrelsen nu som inte är Johan eller Per. Då är det liksom, det ser ju nästan löjväckande ut som ett skolprojekt. Snarare än ett börsnoterat bolag.
Vi får se hur det går. Det har ju varit ett par härvor. Montecrades typ ankarinvesterare. De var väl med där tidigt tycker jag. Men Sven Hagström lackade väl ur typ direkt efter IPO. När de gjorde någonting. Det var någonting som var fel. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men det var... Ja, dåligt. Jag kommer inte ihåg. Men i alla fall. Så jag tror det är Hagström. Typ, de sålde ut lite sig på botten där. Runt 20 C. Så det var en tändbäger sen dess. Men ja. Intressant. Ja. Har du något mer eller?
Nej, jag tror det var slut där. Inget som kom på spontant.
Nej. Ah, ja, vi har härjat runt här i 40 minuter. Och sen hade jag en vätskepaus på mitten där. Så 45 minuter ändå.
Vi tackar för det och på återseende nästa vecka. Nästa vecka ska vi försöka släppa ett vanligt avsnitt på vanlig tid.
Tidsenligt avsnitt.
Ja, men man vet aldrig.
Nej, det är svårt. Det är mycket ändå som händer. Pågår hela tiden. Nej, men det var bra där. Nu fick vi i alla fall här igenom rätt många rapporter som har kommit. Nu borde väl... nu får vi se vad som hinner hända till på tisdag. Men, ni får det så bra. Ingen rådgivning, rekommendation. Jag äger bar. Äger du något annat?
Nej, jag äger bar. Inget mer.
Technion, Evo, New Wave. Rick.
Nej.
Okej.
Okay. Inte ens kort.
All right. Bara då. Och det suger ju, men får ta det. Ja, ha det så bra. Vi ses på tisdag. Ha det gött. Tja.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.